Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tror det eller ej, men det finns faktiskt en gräns för mig också.
I vad du...
Vad som är privat och inte. Eller vad jag menar, vad som är för privat.
Det är skillnad på personlig och privat.
Det lär man sig på journalisthögskolan. Det har jag lärt mig.
Jag med. Men jag är inte så bra för den gränsen som du vet.
Tack gode Gud för det. Välkomna till Skvallerpodden avsnitt 38. Den här podden görs i samarbete med Veckans Nu, Sveriges största och bästa kändistidning, säger jag helt. Inte alls någon koppling till detta.
Eller?
Ja, det har jag visst det. Jag känner att jag är lite på speed så här.
Jag märker det, det är för att äta för många jelly beans.
Ja, jag har fått en sockerkick och jag kommer krascha inom cirka 30 minuter.
Så vi skyndar oss på nu, ja. Så jag slipper vara med.
Precis, denna vackra röst som hörs förutom min är ju Paulina som sitter mitt emot mig. Hur är läget?
Det är bra, jag känner mig kanske inte riktigt fullt så taggad på livet som du. Men solen skiner, det är snart helg så att det har varit värre.
Precis. Vi pratade om, innan vi tryckte på spela in här, så pratade vi om att den här veckan har känts som den längsta veckan någonsin.
Men den har varit så jäkla tråkig, om jag får säga så.
Ja, det är inte, jag tycker inte heller att det här varit någon liksom, topp tre veckor i livet vecka direkt.
Nej, alltså för mig skulle jag säga att det inte ens är topp 10 000. Eller har jag levt i 10 000 veckor? Nej.
Nej, det kan du inte ha gjort.
Nej, jag har såklart inte gjort. Topp 100.
Mm. Du kanske har levt i typ 10 000 dagar. Hur räknar man ut det?
Jo, men något sånt. Jag har för mig att det är något sånt.
365 gånger antal år du har levt. Ska vi kolla upp det?
Hur
många dagar gammal du är. Du vet, som föräldrar som är så här, envisas med att fortsätta räkna sina barn i månader.
Ja, och folk som är ihop och har varit ihop i så här, vi har varit ihop i 14 månader. Så var jag också förut,
ja.
När jag var lite yngre.
Nu är lite inne. Okej, hur gammal är du då? 26?
Jag är 26, jag fyller 27 om en månad minus 5 dagar. Eller 6 dagar. En månad minus 6 dagar.
Så 365 gånger 27. Du är 9855 dagar gammal på din födelsedag i år.
Så att i år, vad sa du, 9800. Så i år, eller nästa år, i början av nästa år, kommer jag fylla 10 000 dagar.
Mm,
det måste man ju fira.
Verkligen, på något sätt.
Jag ska kolla upp när det är och sen ska jag fan ha en 10 000 dagars fest.
Det tycker jag låter som en utomordentlig idé. Förresten, vi har ju fått en lyssnarfråga som undrar jättemycket hur det var. Du berättade i slutet av förra podden att du skulle till dina svärföräldrar i Djupa, Hälsingland.
Ja.
Och se ett band som din svärmor älskar som heter Ingmans kapell. Och våran lyssnare ville veta, hur var det egentligen?
Jag älskar att någon tyckte att det var intressant.
Att någon brydde sig.
Ja, för jag tyckte själv att gud vad folk måste tycka att jag är trist. Men tydligen inte. Det var ett jag var ju lite osäker på vad Ingmans kapell var för någonting förra veckan.
Vi kom fram till att det skulle vara hård folkmusik.
Ja, det var helt enkelt irländsk musik. Irländsk folkmusik. Alltså sån här, och de var jättehärliga och jättepeppiga verkligen. Och fick med sig alla. Medelåldern på det här stället var ju typ 60. Och jag tror
så du drog ner.
Alltså jag tror inte ens att jag överdriver.
Du drog ner i medelåldern ganska rejält.
Ja, men jag var ju liksom den som var, alltså dansade minst. Typ. Alla var helt galna, dansade loss och de var så himla charmiga. Alltså jag känner mig benägen att hålla med min svärmor om att Ingmans kapell är ett fantastiskt härligt band.
Ja.
Så att det rekommenderar jag.
Är de från Djupa?
Det tror jag inte.
Nej, du vet inte var de kommer ifrån.
Nej, men jag tror att det är någon slags hälsingekoppling.
Men var det någon slags liksom festival eller
någonting?
Nej,
alltså det var ju då den här hembygdsföreningen
mm.
som jag nu är med i.
Jaha.
För det blev man tydligen automatiskt när man köpte biljett till det här.
De bara, vare sig du vill eller inte, ja. Nu är du med.
Så det var ju den, de ordnade en fest och vi åt gulaschsoppa och det var bar som de hade ordnat, alltså en helt laglig bar där man fick köpa saker här i den här hembygdsgården till väldigt modesta priser, och det var god mat och gott bröd och god efterrätt och underhållning in på småtimmarna.
Det låter ju som världens bästa kväll.
Men det var superhärligt. Men däremot så var jag med om något väldigt traumatiskt när jag var i Djupa.
Och nej, inte det med fåret va?
Jo. Alltså. Jag var ju helt knäckt över det. De har ju då lamm där, eller får. Och nu har fåren precis börjat få sina lamm. Och då var det en tacka som hade fått 3 ungar.
De
och
det, är så söta, de är alltså, sådär små.
De var 1 dygn när jag träffade dem. Så jäkla gulliga. Och de bara låg där och bräkte och var jättesöta. Och sen fick jag ju veta att en mamma kan inte ta hand om 3 lamm. Så ett av dem dog. Och jag liksom, när jag satt där på morgonen efter så kom min svärmor in och bara, ja nu är de bara 2. Och jag bara, ville liksom inte verka vara en mes. Eller så här,
ville du vara en så här van bonde?
Ja men jag kände mig så här komplex att jag inte var tillräckligt lantlig för att jag tog så illa vid mig. Mm. Så därför så reagerade jag inte och sen gick jag in på toan och grät.
Men Paulina.
Så jag var ju lite skärrad när jag kom tillbaka till jobbet i måndags och bara kände att jag är inte alls så mycket bonde som jag trodde. Och
det märktes ju verkligen på dig att du var skärrad, för att när du kom i måndags morse, jag var osedvanligt trött liksom, och satt hålögd liksom, vid min dator. Och kände, liksom, när jag är sådär trött då måste jag, liksom, jag kan inte prata med någon då. Och så kom du in och var uppenbart skärrad, för du talade i 190 i kanske en halvtimme.
Men jag hade känt mig så ensam hela helgen för att ingen där verkade riktigt förstå mig.
Nej, men ingen tog det lika hårt som du.
Nej, för att alla där var ju vana vid den här typen av händelser och jag har aldrig varit med om något sånt.
Nej.
Så att jag var ju helt såhär, gud, äntligen får jag träffa människor som inte är vana vid döda små lammungar som man bara så här, kastar ut på dynghögen typ. Och det kändes skönt att prata med er då faktiskt. Men ja. Då kände jag mig plötsligt så himla mycket mer stadsunge än vad jag är. Eller vad jag alltid brukar skryta om att jag är.
Mm.
Så nu har jag lite komplex att jag befinner mig mellan. För du tycker att jag är en lantis. Och de som är lantisar tycker typ att jag är en stadsunge. Mm. Så att jag liksom hör ju inte hemma någonstans.
Stackars dig.
Ja, jag känner mig, jag har en identitetskris nu.
Ja, jag och min sida träffade inget lamm. Däremot så träffade jag faktiskt Peter Forsberg förra veckan.
Mm-hmm, ja,
ja det, och det vet ju du, för du har ju sett bild på det. Om man vill se en väldigt en selfie på mig och Foppa när jag ser väldigt, väldigt nördig och nöjd ut, så kan man gå in på Veckans Nus Instagram som heter kort och gott Veckans Nus.
Jag blev ju väldigt, väldigt avundsjuk när jag såg den bilden, för att Foppa är ju en legendar.
Han är ju en legendar, och det roliga är ju att jag är och har aldrig varit en sport liksom intresserad person. Nej. På något sätt.
Men vissa personer tar sig ju över de gränserna, som Zlatan till exempel. Det är ju ingen som inte vet vem det är, oavsett om man är intresserad av fotboll eller inte.
Precis, men i alla fall, vi var på ett event för ett skomärke i förra torsdagen, och Peter Forsberg är alltså delägare i det här märket nu när det ska komma till Sverige, och det är alltså Steve Madden, och det är ett gigantiskt stort och jättepopulärt märke i USA, och nu kommer det till Sverige då och ska säljas här. Och då var han där på det eventet, och i början så såg inte ens vi honom, för att han liksom gömde sig bakom en kassaapparat liksom. Vi var nämligen i en skoaffär där eventet ägde rum. Och så när de skulle presentera då lite om det här märket, de bara, ja så har vi en ägare här som är lite blyg, ja, men kom upp nu så här. Så helt plötsligt så går Peter Forsberg upp liksom på scenen.
Han känns som en blyg norrlänning också, fast
ja,
han är.
Ja, och jag bara, men gud, det där är ju Fopp, eller? Och sen så efteråt, när presentationen var slut och Malin Sandén hade sjungit, hon sjöng väldigt bra. Då så stod vi liksom bara 1,5 meter från Peter Forsberg när vi stod och han stod och pratade med någon annan. Och så var det jag och några kollegor här från förlaget som stod och velade i en evighet så här, ja, men vi vill gå fram och hälsa, vi vågar inte.
Men det är ju lite pinsamt. Jag tycker sånt är lite pinsamt. Som jag berättade typ för något avsnitt sen, så är den enda person jag någonsin har gjort som är Thomas Di Leva.
Ja, precis. Exakt.
Ja,
ja. Ja, och så sen så bara, men gud, men jag måste gå fram. Så till slut jag var så här, nej, nu måste jag gå fram. Så gick jag fram så här, hej. Jag har en väldigt bra kompis som är ett väldigt, väldigt stort Modo-fan. Skulle jag kunna få ta en bild med dig och skicka
det
till honom.
Det är det bästa sättet att skylla på någon annan.
Precis, så jag tänkte liksom att för då är det inte jobbigt.
Nej, det är, och, då är det att man är snäll mot den man gillar. Liksom.
Precis, och han bara, ja men gud, absolut. Han var så himla, himla trevlig. Mm. Och sen så när jag hade gått fram och tagit min bild och bara, tack så hemskt mycket, och bla bla. Då så gick alla andra fram också. Och då fick han ta massa bilder och skriva massa autografer och sådär.
Du räddade kanske hans kväll.
Och han stod och pratade, du vet, han stod och pratade med oss på förlaget. Ja, vad jobbar ni? Ja, vad intressant. Och du vet, ställer frågor.
Alltså det här är verkligen stort. Han är ju en av de, jag skulle säga topp 5 mest omtyckta kända personerna i Sverige.
Jag tror också det.
Han är så jäkla folklig. Därför var det ju så himla kul för några år sedan när Lotta Lundgren sa fel namn på typ Idrottsgalan. Minns du det?
Nej.
Hon skulle presentera Peter Forsberg, eller prata om Peter Forsberg från scenen, och kallar honom då Patrik Forsberg genomgående. Och man ser liksom på honom, man fattar ju att det handlar om honom, mm. Och man ser på honom att han tycker att det är asjobbigt, för att alla andra vet ju att han inte heter Patrik Forsberg. Och det blev en jättestor grej, och Lotta Lundgren blev ju jättehånad för det här på sociala medier. Och jag har faktiskt en kompis som har döpt sin katt till Patrik Forsberg efter det här. Det är så kul.
Gud vad kul. Stackars Lotta Lundgren, vad sa hon någonting efteråt då?
Men att hon tyckte typ att så här, oj oj oj, förlåt att man inte har koll på sport, typ så här eller på.
Aha,
men... det var innan också. Jag tror att det var innan historien, alltså när hon var inte så jättefolkkär själv då. Så att hon fick utstå ganska mycket irriterade människor då.
Ja, men lite så, alltså så här, visst, jag själv, eftersom jag inte kan någonting om sport, borde godta den ursäkten, men det gör jag ju inte, för alla vet att den heter Peter Forsberg.
Ja, och särskilt om man nu ska presentera eller prata om den här personen på en tv-sänd gala, så kanske man ändå ska göra lite research.
Ja, helst. Ja, men vad härligt, då har vi liksom haft både irländsk folkmusik, kändisträff med Foppa och en sorglig historia om lamm på mindre än en veckas tid.
Vilken jäkla kickstart.
Det har ju hänt en sak som är väldigt kul, men också lite klurig. Megan Fox, en mycket vacker skådespelerska.
Enligt många, enligt många. Av världens vackraste kvinnor.
Sa Paulina med lite förakt i rösten.
Hon är ju en sån här brunett, söt, snäll brunett som jag kan ha lite problem med ibland. Men jag har fortsatt.
Ja, hon är gravid. Och det är ju ingen grej om det inte vore för att hon precis har skilt sig från sin ex-make Brian Austin Green, som han är mest känd för att han var med i Beverly Hills på 90-talet.
Jag tycker att det har hela tiden för mig varit ett obegripligt par.
Eller hur?
Alltså hon är liksom en rising star, eller hon var ju det när de träffade. De har varit ihop aslänge sedan hon var tonåring eller någonting. Mm. Så att då var hon liksom en världens jävla babe, up and coming, medan han var en avdankad Beverly Hills kille som redan då var töntig.
Ja, och hon är 29, lika gammal som jag, och han är 43.
Ja, och, men det är ju inte så konstigt.
Nu,
men
nej.
Då var det ju konstigt, för tio år sedan. Var hon jätteung.
Ja, för 10 år sedan, då var han 33 och hon var 19. Mm. Och då är det en ganska stor skillnad faktiskt.
Det är det faktiskt. Men nu har de ju massa barn. Eller hur många barn har de nu?
De har två
barn.
Noah, 3, och Bodie, 2. Och de skilde sig i augusti då och var så här, nej men det är gemensamt beslut, lalala. Och sen har skilsmässan inte gått igenom, för sånt där tar ju tid.
Särskilt när man har barn ju.
Särskilt när man har barn och man är känd och man har diverse förmögenheter att dela upp och så. Och nu helt plötsligt på en filmmässa, då bara kom Megan Fox ut i en tight klänning med världens babybump.
Ja, men för att många tidningar spekulerar ju ofta så här, oj hon kom med en babybump, och så är det typ att hon har ätit en tacos typ. Ja. Men det här var ju uppenbart en bebisbula.
Ja, ja, flera månader. Ja, ja, gud ja.
Hon var ju väldigt gravid.
Ja, och hon hade ju valt en tight klänning då för att visa det.
Ja, absolut.
Och för att visa att så här, jag har inga problem med att visa att jag är gravid. Men det intressanta i det här fallet är ju att hon gick ju på röda mattan. Och i och med att man gör det så brukar ju reportrar stanna, du vet, man ser så och frågar, berätta lite om din senaste film, bla bla bla. Och någon måste ju ha kommenterat det här med att hon är på smällen.
Ja, hon berätta om din senaste befruktning.
Ja, precis. Och hon sa ingenting. Alltså hon låtsas som att det regnat upp.
Men det var ju ändå kul, för att nu har det ju då såklart spekulerats vilt i om det är han som är pappan, vilket förmodligen är fallet då.
Ja.
Men då har ju hon fått frågor om andra personer som hon har kopplat samman med. Och då såg jag att hon på Instagram hade lagt upp ett collage på sig själv och olika killar. Och så hashtaggen not The Father eller något så här. Så att hon
väldigt
drev väldigt mycket med det. Och det var väldigt kul, för hon, jag trodde inte att hon var en person som hade så här mycket självdistans, men det verkar hon ju verkligen ha.
Verkligen.
Och då dissade hon ju då alla de teorierna, så att då återstår väl egentligen bara att det är hennes ex slash nyblivne man igen. Jag vet inte om de ska fortsätta vara ihop eller hur de
ja,
ska.
Ja, det är lite oklart. Vissa källor säger att de ska försöka igen, för att nu är hon gravid och så här, ah, men vi ger en till chans liksom. Mm. Och vissa säger att nej, de ska fortfarande gå igenom med skilsmässan. Det är ingen skillnad.
Man börjar ju liksom spekulera, tänka lite på om hur långt gången hon är och hur länge sedan det var de bestämde sig för att gå skilda vägar. Alltså om hon blev gravid innan eller efter.
Det måste ju vara efter, eftersom de gick skilda vägar i augusti. Det är ganska länge sedan
ja,
augusti.
Just det. Mm,
september, oktober, november, december, januari, februari, mars, april.
Ja, det måste ju vara.
Om det hade varit innan så hade ju hon fött barn typ nu.
Ja, så om hon inte födde barn inom typ några veckor så blev hon gravid efter skilsmässan.
Men så stor är hennes mage inte. Nej. Alltså hon är inte höggravid, det kan man googla själv på.
Men de har ju också fortsatt hänga efter att de har gjort slut. Det har man ju sett på bilder och så, för barnens skull och så, som många gör.
Och för någon, då kan man ju kanske gissa vad de har haft för sig när de har umgåtts.
Friends with benefits.
Verkligen. Ja, så kul för Megan Fox helt enkelt. Ja. Får vi till genetiskt blessed barn i Hollywood. Apropå döda djur som vi pratade om i inledningen här hos Skvallerpodden idag, så måste vi prata lite om Anders Bagge och hans hund Ester.
Ja, jag kan nästan inte prata om det här.
Alltså vi har ju varit väldigt ledsna över det här. Mm. Och på riktigt, alltså uppriktigt ledsna, inte ironiskt, stackars honom, utan du, både du och jag är ju djurvänner av rang och också hundälskare.
Och jag är även ett stort fan av Anders Bagge.
Ja, men honom älskar man ju.
För att han känns så genuint snäll.
Ja.
Som en riktig så här kramfarbror, utan att jag ska låta unge på något obehagligt sätt. Liksom.
Ja, verkligen. Och hans hund då, bulldoggen Ester, har dött.
Och om man har följt honom på sociala medier så vet man att det var inte inom situationssäken bara en hund. Det var ju verkligen hans, alltså det är i stort sett det enda han har lagt upp på sociala medier. Han har umgått med henne varje dag. Han var hennes, eller hon var hans ögonsten.
Ja, och han skrev ju väldigt sorgligt här på Instagram den dagen hon dog. Idag slocknade dina ögon. Idag slocknade den som gett mig mest kärlek i mitt liv. Jag älskar dig och väntar på mig där uppe, så fortsätter vi i evighet att alltid vara tillsammans. Din just nu förkrossade husse.
Jag får tårar i ögonen.
För att, hade jag bra inlevelse eller?
Ja, och för att jag känner så himla väl hur det här känns. Och när han skriver det här, jag älskar dig, vänta på mig där uppe, så fortsätter vi i evighet. Alltså jag kan typ inte ens. Alltså jag kan typ inte. Hon var så himla gullig och hon var ju ganska gammal. Och man såg ju att han älskade henne så himla mycket, som jag visade dig precis innan vi gick upp hit, att bara en vecka innan hon dog så la han ju upp en bild på henne där han skrev så här: jag älskar dig Ester mest av allt, så jag vill bara ha det sagt typ. Så att,
han visste ju att
han
det var,
visste
att
förmodligen
det var...
att det var på väg att ta slut liksom. Mm. Och han har ju pratat mycket om den där hunden i medier och allting.
Ja.
Han har varit helt...
Och den har varit med honom hela tiden. Han berättade i Aftonbladet att hon har legat under bordet under alla och Idol auditions, och hon liksom, hon hänger med överallt. Och det fina då är också att hans exfru Laila Bagge, hon har varit ett väldigt stort stöd för honom i det här.
Jag tycker att Anders och Laila Bagge är ett föredöme i hur man ska vara mot varandra när man har skilt sig.
Verkligen.
De är ju verkligen kompisar.
Det är de. Det är de. Och det känns ju fint att han har stöd i någon som känner honom mycket väl.
De har ju en fin relation på så sätt att de alltid kommer vara viktiga för varandra. Och det säger ju båda två. Även om de aldrig kommer bli ihop igen, så är ju de jätteviktiga för varandra.
Verkligen.
Och det är fint. Och när man ser dem i Idoljuryn, som de har suttit med i flera år, då gnabbas de alltid på ett sätt som får mig att typ så här önska att de skulle bli ihop igen.
Drömmen om den eviga kärleken.
Ja.
Och varför Laila just förstår så bra den här sorgen efter att ett djur dör, det är ju inte alla som gör det, kan ha någonting att göra med att Lailas son Liam nyligen var med om en liknande tragedi, nämligen att hans skäggagam, tror jag det är alltså en sorts ödla, Lissy, dog.
Mm, det har varit mycket sorgliga djur.
Ja, och det var också historia. Väldigt sorgligt. Alltså det som Liam då, som är, han är väldigt liten, skrev på Instagram. Han skrev så här: idag hände min värsta mardröm. Min älskade Lissy dog tyvärr. Hon var den finaste, mest intelligenta reptil jag någonsin haft. Tack för 7 år med mig. Jag kommer alltid komma ihåg dig. Jag älskar dig och kommer alltid att göra det. Tack för att du var min bästa vän. Rest in peace.
Nu får jag lite gåshud här igen. Alltså, människor som älskar djur, och det gör ju de flesta barn. Men alltså, jag blir så jäkla svag för dem. Och jag förstår så mycket hur det känns. Och jag tycker att det är så jäkla gulligt att han är ju liten, men han är ju ändå så här, inte jätteliten, vad kan han vara? Typ så här,
10-11
år. Mm. Och ändå att han liksom vågar skriva på sociala medier: du var min bästa vän. Att han liksom står för det. Att en ödla var hans bästa vän. Mm. Det är ju verkligen supergulligt.
Mm.
Och jag blir, alltså jag blir tårögd.
Ja. Sånt är ju livets gång, tråkigt nog. Men om vi ska prata om någonting roligare som har med Liam att
göra. Skulle vara skönt kanske att gå vidare från alla sorgliga döda djur.
Ja, verkligen. Hur blev det så här?
Jag vet.
Det är ju att Liam har en egen YouTube-kanal som nu han håller på att utveckla. Han håller på att bli liksom en YouTube-stjärna. För några dagar sedan var han med...
En YouTuber, förlåt.
För några dagar sedan så var han med i Nyhetsmorgon och pratade om det här.
Mm-hmm.
Och hans klipp som han har lagt upp går ut på att han prankar sin mamma, alltså Laila Bagge. Och det är väldigt, väldigt roligt. Häromdagen så la Veckans Nu ut ett av de här klippen på Veckans Nus Facebook-sida som ni gärna får gilla om ni vill.
Smart.
Wink, wink, där fick jag in den. Och vi ska ta... Det var ett prank alltså som gick ut på att Liam skulle hälla laxeringsmedel i Lailas juice.
Och laxeringsmedel är alltså någonting som gör att man, så att säga, kissar med röven. Alltså det är väldigt, det gör
det
att man
väldigt
blir, man blir väldigt lös i magen.
Precis.
Om man får i sig för mycket.
Exakt, och han hällde laxeringsmedel i hennes juice och sätter upp en dold kamera, och det som händer det är att Laila, när Liam inte ser, switchar glasen för att hon fattar att han tänker pranka henne, för hon hittar kameran som filmar och byter ut glasen. Och ja, vi kan lyssna lite på hur det lät när Liam upptäckte att det var han som hade blivit prankad istället för sin mamma.
Lös i magen?
Jag har inte haft lite ont i magen och haft lite, du vet, som man brukar ha sådär.
Jag visste det Liam.
Ja, eller hur?
Let me break it down to you. Nu ska du få höra. Jag såg att du filmade.
Ja, eller hur? Varför har haft diarré nu då?
Jag har inte haft det. Det roliga, vet du vad jag gjorde, Liam?
Ja, vadå? Vad gjorde du, mamma?
Jag switchade glasen.
Skämtar du med mig?
Nej, jag switchade glasen så jag mår inte dålig.
Skämtar du med mig?
Nej.
Ja, och det gick ju inte riktigt som han hade tänkt sig. Och det var så också han presenterade det här klippet. Att idag gick mitt prank inte riktigt som jag hade tänkt mig. Och tittar man på hela det här klippet så är det lite för bra.
Ja, för jag håller med. Det ger mig en känsla kanske av att jag bara tänker rent spontant att en mamma kanske inte skulle göra så mot sin son. Om han var helt ovetande eller alltså överhuvudtaget. Alltså, laxeringsmedel, det är väl inte farligt, men det är ju en väldigt otrevlig och oangenäm
upplevelse
då, att vara väldigt dålig i magen i flera timmar.
Ja, och att man sitter på toa och bara liksom bajsa loss.
Ja, och jag tycker att ett barn kanske då inte kan riktigt begripa att det här är nog inte så schysst mot min mamma.
Att det är jävligt taskigt.
Men däremot så tror jag inte kanske att Laila Bagge skulle utsätta sin 10-årige son för det här på riktigt, eller?
Nej, alltså det jag tänker skulle vara den naturliga reaktionen, att om hon upptäcker då att han filmar och misstänker att han har hällt någonting i hennes juice, det naturliga skulle vara att medan han då inte ser, hälla ut glaset och bara, jag har druckit upp allting och pranka honom på det sättet.
Ja, och liksom låtsas att hon blev sjuk eller någonting.
Ja, eller typ så här, ja, precis,
lära honom en läxa. Ja. Liksom.
Men istället så slutar alltså klippet med att det är Liam som blir laxerad och mår skit. Jag vet inte, men nej, det känns lite regisserat. Men oavsett så är det ett väldigt, väldigt roligt.
Man måste också säga att om det nu är regisserat så har det ju lyckats, för det har ju blivit viralt. Ja. Det har ju verkligen spridits överallt på sistone.
Gud, ja.
Så det har ju verkligen varit en skjuts för hans kanal, känns det som. Det här är ju första gången som jag i alla fall hört talas om att han har en YouTube-kanal.
Ja.
Och det känns ju som ett jättebra, om det nu är så, men ett jättebra PR-trick.
Ja, och just det här med pranks och så, när man lurar folk och sådär på YouTube, har ju blivit jättepopulärt den senaste tiden bland svenska YouTubers. En av de största svenska YouTubersarna är allas vår Jockiboi, som gjorde karriär i Kungen av Tylösand när det, då det begav sig för kanske 10 år sedan.
Ja, honom minns man ju. Men han gör ju väldigt elaka pranks på sin tjej.
Ja, och hon gör pranks tillbaka på honom. Hela deras liksom affärsidé är att de prankar varandra.
Mm.
Så att det är ju ett smart drag av Liam. Vi får väl se om han blir Sveriges nästa prankkung.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det får vi ändå, jag tycker ändå det är imponerande med folk som är prankkungar då, som Jockiboi till exempel, att han någonsin lyckas lura henne är ju liksom beyond me.
Ja, eftersom han har lurat henne så, sin flickvän, så sjukt många gånger nu,
ja.
Så känns det som att man inte skulle gå på någonting.
Alltså det klippet från Jockibois YouTube-kanal som jag rekommenderar, för att det är så jävla sjukt, är ju när hon då gör slut med honom. Men det är ett prank.
Att hon gör slut.
Ja, och han säger flera gånger, men skojar du, eller är det här ett prank? Och hon säger typ så här: men Jocke, sluta för i helvete, allt är inte prank. Fatta, jag vill inte vara med dig längre. Typ, och det slutar med att han börjar gråta.
Åh, gud,
och det är så
taskigt.
Otroligt känns
det. Alltså, åh, det är så taskigt.
Ja, det är så taskigt. Men vi vet ju att det slutar lyckligt, för nu var det ju bara på något event för någon vecka sedan. Då friade ju han till henne.
Ja, på Guldtuben.
Ja, så nu ska ju de gifta sig.
Ja.
Så det slutar ju lyckligt, men det där klippet är fan... Det,
det gör ont att se.
Det gör ont. Nu, Bella, är det dags för ditt favoritinslag i veckans podd.
Har du hittat på en programpunkt som jag inte känner till?
Jag har nämnt det här för dig.
Mm.
Du kanske har förträngt det.
Mm.
Men jag tänker prata lite om Bonde söker fru.
Okej.
Okay. Jag lyckas alltid få in det. Nej, men nu i veckan så presenterade de ju äntligen årets bönder.
Mm.
För som du vet går ju Bonde söker fru ut på att bönder ska dejta, och nu får man liksom ansöka.
Just då, så är det någon ansökningsprocess,
ja,
som pågår hela sommaren.
Nu är det ju liksom 8 bönder som sen ska bli 4 då. Så att nu får man skicka in sina brev, så att om vi hade varit singla hade vi ju kunnat göra det.
Just det.
Vilket jag ju nästan gjorde en gång.
Det har vi pratat om.
Det är en helt
gång.
Annan historia.
Det finns i ett gammalt poddavsnitt, jag kommer inte ihåg vilket.
Det var någon gång väldigt tidigt.
Ja, det var ju förra sommaren antagligen.
Men ja, i år då så har de presenterat bönderna, och det, jag har bara några saker som jag ändå så här. Jag vet att du inte bryr dig, men jag kan prata med mig själv om det här. Hur som helst. Min första sak som jag har tagits upp i medier tidigare är ju att det är ju en bonde som inte är en bonde utan 2.
Tvillingar, va?
Ja, tvillingbönder från då såklart Katrineholm, strax utanför Flen. Eller ja, Flen ligger väl strax utanför Katrineholm.
Snarare. Återigen detta Flen.
Ja,
yes.
Då är det alltså 2 stycken killar, Erik och Oskar, 38 år gamla, båda singlar, bor på samma gård och är då tvillingar, och nu ska båda vara med i Bonde söker fru. Det leder till mig att jag tänker att herregud, vad kommer hända? Jag blir jättepepp.
Jag antar att de ska ha varsin tjej och att det inte är något polygamiinslag som kommer.
Absolut inte, utan de ska ju ha varsitt gäng tjejer då, som ska komma till gården, antar jag, om
någon
de blir utvalda.
Nej,
ja, men det kommer ju bli typ så. Mm. Och jag tänker att det kan uppstå otroligt mycket svartsjuka och dramatik.
Är de enäggstvillingar?
Det vet inte jag. De är inte så här extremt lika att man inte kan se skillnad på dem, men det syns absolut att de är syskon. Alltså de är lika, men de är inte identiska.
Då är de nog inte enäggs, va?
Jag vet inte. Alltså,
det för kan om ju bero... de är enäggs, då är man ju otroligt.
Men det kan ju också bero på så här frillan och sånt, typ.
Jo, men ändå.
Hur som helst så verkar det som att den ena av dem då är väldigt orutinerad när det kommer till tjejer, medan den andra då har haft förhållanden tidigare.
Okay.
Och jag tänker att det här är som, alltså, verkligen upplagt för att typ en tjej kommer söka in till den ena och sen kanske falla för den andra, eller att de blir kär i varandra så att det blir massa bråk och typ så här. Så det ser jag väldigt mycket fram emot. Plus att jag får lite ont i magen när jag tänker på att nu ska man ju då skicka in brev. Och det är ju alltid lite känsligt, för att sen så får ju alla bönder veta hur många brev de har fått. Och då kan det ju liksom vara som förra året, så var det den här hästbonden Pontus. Han fick ju över 1000 brev.
Just det, var han här unga, snygga.
Ja, precis. Det slutar ju inte bra för det liksom. Men det är ändå kanske
vad
lite...
Vad hände där då?
Han valde ju en tjej, men sen gjorde de slut. Och sen har han träffat någon annan efter det. Men de har också gjort slut. Så nu är han singel, nu är det bara att köra på. Han har också berättat att han har slutat gå igenom breven. Så nu är det liksom andra sätt som han letar tjejer på.
Okay.
Hur som helst. Det känns som en egoboost att få många brev och kanske lite jobbigt att inte få det.
Ja, var det inte? För jag såg faktiskt det här första programmet förra året. Sen gav jag upp för att jag orkar inte. Men då var det ju någon som typ knappt hade fått några brev.
Ja, alltså jag skulle säga att alla får nog minst typ så här 10-12 brev. Men det är ändå inte så många om man jämför med 1000.
Nej.
Och jag tänker att om man då är ensam på sin gård så kanske inte man tänker så mycket på vad de andra bönderna har fått. Men om man är två stycken, väldigt lika killar med exakt samma gård och exakt samma liksom, förutsättningar. Och den ena kommer ju såklart få fler. Alltså, för att de kan ju inte få exakt lika många brev. Det vore ju sjukt.
Ja, nej, det kan
och det kommer ju vara jobbigt då. För då är det så här, min tvilling, det är verkligen, vi är verkligen väldigt lika varandra. Men han har uppenbarligen mer charm än jag, för att han har fått typ så här 50 brev mer än jag. Ja. Och det tycker jag, det kommer leda till att någon av dem kommer bli sur. Eller ledsen.
Det kommer bli sån här klassisk syskonrivalitet.
Men syskonrivalitet är ju stark.
Ja.
Så det kommer bli jättejobbigt. En annan bonde som jag reagerade på är en bonde som heter Sigrid.
Mm.
Som är då, i Bonde söker fru så säger man ju hästbonde. För att det ska passa in i konceptet, antar jag.
Mm.
Men man är ju i stort sett inte en bonde om man håller på med hästar egentligen. Men det är väl mer att man har en hästgård.
Ja.
Och det har ju hon. Och jag har ju då hållit på mycket med hästar i mina dagar. Och hon är ju då dressyrdomare.
Jaha.
Och hon hatade mig.
Va?
När jag tävlade i dressyr.
Oj, hörde du det där ljudet?
Ja, de håller på att bygga där ute.
Om ni tycker att det låter som att någon borrar i väggen, så är det för att de håller på med något byggnadsarbete här utanför på innergården, tror jag.
Men tror du att det hörs verkligen?
Ja, det hörs nog extremt mycket. Vänta lite, ska vi kolla här? Nu ska jag gå och kolla.
Alltså, hör du?
Ja, vad gör?
Jag
har
fan en tång.
Ja. Orkar inte här.
Ja, jag är ledsen alla poddlyssnare om det här ljudet stör, men det är inte så mycket vi kan göra. Det är nämligen så att de borrar i betongen husvägg mitt emot oss.
Och där får vi stå ut med hela dagarna när vi sitter på redaktionen. Olika typer av ljud, de tappar saker, de slår i saker, de borrar i saker och de hojtar.
Mm.
Alltså hur länge håller de på, undrar jag?
Ingen aning, det ser ut som de renoverar fasaden. Det är ett stenhus.
Nu är jag inne på något helt annat än det vi pratade om tidigare. Men jag är en person som är väldigt känslig för ljud. Jag tror att det finns en diagnos på det. Men jag är så jävla svårt för störande ljud. Så det här är jättejobbigt för mig.
Du får tänka bort det helt enkelt. Försök, var vi någonstans?
Vi var ju då i det här med Sigrid-bonden.
Just det,
som då är något av en enemy för mig.
Men det här är alltså i verkliga livet?
Det här är alltså IRL. Eftersom att jag då tävlade i dressyr när jag var yngre och hon var domare och gav alltid mig jättedåliga poäng. Och jag minns att jag tänkte att hon var ute efter mig typ. Jag kunde liksom inte riktigt förlika mig med faktumet att det kanske inte var så bra.
Nej.
Så att nu ska det bli så otroligt spännande att få lära känna henne mer om hon nu blir utvald. Men att se, för att hon... Nu kanske jag är lite färgad här, men hon verkar ju fjantig alltså. Alltså när hon typ berättade om så här, ja, jag vill jättegärna hitta kärleken.
Oj, vad det känns som att det ligger kvar gammalt groll.
Det ligger kvar
här.
Lite gammalt groll. Men så att jag hoppas att jag kan vara stor nog att ändra uppfattning om det visar sig att hon är härlig mot alla odds. Men ja, Så att nu väntar då alla som vill ha en bonde. Det finns många söta bönder i år. Så att alla som känner för att både killar och tjejer. Så att som sagt, gå in och kolla in Bondesökerfru på TV4 och så sök, för det skulle vara så jävla kul om någon av er kom med, så kan ni berätta massa insiderinfo för oss. För att jag vill jättegärna vara med själv, men jag tror inte att min pojkvän skulle uppskatta det.
Nu har vi kommit till denna punkt. Här är en jingle för nästa punkt. Fråga skvallerpodden.
Fråga oss. Vi vet. Och vi har fått en fråga från Fia på Snapchat. Så här skriver hon. Hej! Tack för en superpodd. Jag har en fråga angående reality-tv. Har precis börjat kolla på Ex on the Beach och undrar hur det fungerar när de gör ett sånt program. De kan ju uppenbarligen inte följa något manus. Bestämmer de vad som ska hända dag för dag? Det känns alltid som att ett ex dyker upp när det är sämst möjliga timing. Sitter exen på något hotell och väntar och så kastar man in dem när man förstår att det kommer uppstå dramatik? Eller är det förbestämt och råkar bara bli så? Jag har tänkt på det här både med Paradise Hotel och Big Brother också. Sitter någon och följer deltagarna och bestämmer vad som ska hända baserat på vad deltagarna gör? Eller följer man en förbestämd timeline? Tack igen för en toppenpodd. Vi älskar er i Göteborg.
Wow,
jag älskar Göteborg. Jag älskar Göteborg jättemycket. Håkan Hellström kommer ju från Göteborg.
Bara en sån sak.
Ja.
Ja, och den frågan kan jag svara på ganska bra, tror jag. För att jag har ju nämligen jobbat med precis reality-tv. Och jag har jobbat med Big Brother. Och jag jobbade med Big Brother under 1,5 år. Så jag hann göra 3 säsonger. 2 svenska och 1 norsk. Och det här var mellan 2011 och 2012. Så det var alltså när Big Brother gjorde comeback efter att ha haft en lång paus. Då Gry Forssell var programledare. Och i den första säsongen som jag jobbade med, då vann den här stora björnen Simon. Och så var det Peter och Martin och Sara som var på slutet. Det var det här järngänget och Rodney var med.
Jag har Rodney, känner jag igen.
Och sådär. Och sen andra säsongen så var det bland annat Annika Englund som idag är en bloggare.
Just det.
Och Marcello till exempel. Och lite andra härliga färgsaker personer.
Men hur gick Hanna det till, undrar vi, Bella?
Ja, alltså så här är det då. Programmet... Så här är det. Jag kan beskriva det är så här. I Big Brother då, så är det så att det är ett kontrollrum som är strax utanför huset. Alltså det var inte jag personligen. Huset byggdes, Big Brother-huset byggdes i ett annat hus. Och runt det här huset där de bor, som är som en stor lägenhet, så går det kameragångar med glas runt. Så att de som är i kameragångarna, det vill säga fotograferna, ser in, men deltagarna från sitt håll ser en spegel.
Ja, sådana tycker jag är så jävla läskiga. Jag brukar alltid tro att alla speglar är sådana. Och så tänker jag att någon sitter och glor på mig.
Någon sitter på andra sidan och bara... Ja. Och sen några meter bort då, i en annan del av det här stora huset som var en gammal korvfabrik som ligger vid Årstafältet. Där är ett kontrollrum och där sitter följande personer. Den viktigaste, eller den som har liksom sitter högst upp i kontrollrummet, är avsnittsredaktören. Och det är alltså som en inspelningsproducent i vanlig tv. Alltså den som bestämmer vad man ska filma, vilka man ska filma, vilket ljud man ska ta upp, när man ska klippa. Eftersom Big Brother är ett sånt program som dels blir ihopklippta entimmesprogram på kvällarna och en direktsänd final på söndagarna, men det sänds också live dygnet runt i 100 dagar. Så därför kör man det som att sända live-tv dygnet runt i 100 dagar för de som jobbar med det. Och då är det så att man, det är en avsnittsredaktör som är den som har ansvar för att det ska bli ett program.
Men vet man liksom att idag ska det här hända någon gång under dagen? Och sen
det man vet är vilket uppdrag som ska ske. Och då finns en speciell grupp som jobbar med att komma på uppdrag och också att genomföra dem. Se till att deltagarna genomför dem och att de funkar. Alla de här tävlingarna, du vet, som gör att man kan vinna immunitet och med så här roliga lekar och sånt där. Och sen så följs det här då av en handfull personer som följer deltagarna hela tiden. Det finns en stor vägg med 50 stycken tv-skärmar, en för varje kamera. Och sen så finns det, är det ju, mikrofoner monterade in i huset. Drygt 90 stycken mikrofoner monterade vi. Och sen så har också alla deltagare varsin sån här liten mikrofon som kallas för mygga, som sitter liksom på bröstet.
Ja, det ser man ju alltid i Paradise Hotel att de går runt med en jävla höft.
Det är som ett halsband. Ja. Och så är det, det är ett halsband med en mygga på, och sen så går en sladd till en sändare som man sätter liksom i bältet.
Det känns som att det förstör Paradise Hotel-deltagarnas bränna.
Stackars dem. I alla fall, och sen så sitter det då fotografer där inne, det sitter ljudtekniker, det sitter loggare som är de loggarna skriver ner allting som händer för att det ska bli lättare sen i redigeringen att klippa ihop det till ett program för att man ska kunna hitta vad som händer när och vem som sa vad när och sådär. Så är det, så det är ingenting som liksom är bestämt att den här personen ska börja hata den här eller sånt där, att man styr över deltagarna så, eller att man klipper dem så här. Man kan liksom inte vinkla om en person så att den blir helt annorlunda, för det är det många reality-deltagare tycker, att de blev orättvist porträtterade. Men man kan aldrig redigera eller klippa eller vinkla om så pass mycket att de blir liksom en annan person.
Nej.
Däremot så väljer man ju förstås att ta ut de bästa delarna. Om det sen får personen att framstå som kanske elak eller dryg eller osympatisk, ja, då är det ju för att de här sakerna har ju hänt. Men man ändrar ju liksom inte i historien på något sätt.
För jag minns att det gick rykten i, under inspelningarna av Paradise Hotel det året som Saga och Christian var med. Att det gick rykten om att folk hade blivit lovade pengar mot att de fattade vissa beslut för att det skulle bli mer. Men det var bara rykten och de bekräftades aldrig.
Det tror jag inte, nej. Jag har ju många vänner, gamla tv-kollegor som jobbar och har jobbat med Paradise Hotel. Och det Paradise Hotel fungerar inspelningsmässigt precis som Big Brother, bara att man sitter i Mexiko.
Mm.
Och har det lite varmare men lite skabbigare liksom. Och sen så angående, det var något mer, jo men så här, när det är så osviklig timing, då är det såklart förberettat. För att det ska bli en bra historia, story, och för att det ska bli bra innehåll, så är det såklart att man skickar in en person när det passar som minst slash bäst liksom. För att det ska bli bra innehåll. Att, så här, är det, sitter man kanske och pratar om, så här, du, jag sitter och pratar om ditt ex Örjan, säger vi att han heter. Och bara, för fan, han var alltid så jävla dum i huvudet.
Men det måste ju
bara,
ändå vara...
Och då är det såklart klipp in, ja, med Örjan.
Liksom. Jag tänker att så här, det är klart att det är så, men det måste också vara så att någon har sagt till mig att börja prata om Örjan, för annars skulle jag fan inte börja prata om honom helt plötsligt. Det måste ju vara så här att någon bara, nu kan ni börja prata om era ex eller något sånt där. Annars
alltså
är det jättekonstigt.
I Ex on the Beach kan jag inte säga exakt hur det funkar. Men i Paradise och Big Brother är det ju inte så. Utan då styr man liksom inte över deltagarna på det sättet. Nej. Överhuvudtaget.
Fast man styr ju ändå mycket över när de pratar med kamerorna. Det har de ju sagt själva. Att det där skulle jag aldrig ha sagt om inte jag hade fått den raka frågan. Och de liksom hetsade mig ändå lite att säga det. Eller det har i alla fall de sagt när jag har pratat med dem.
Vilka då?
Ja, men typ Saga och Christian. Att vissa saker skulle jag aldrig ha sagt om inte personen som gjorde den här pratan med mig då skulle ha ställt den här ledande frågan och typ fått mig att låta mycket argare än vad jag är, till exempel.
Det är klart, just det. Det är också skillnaden mellan Paradise och Big Brother. Mm. Att i Paradise så är det sådana kallade synkar när de sitter och pratar med en person bakom kameran och bara kommenterar. Och det är klart att då leder man ju in dem så här. Blev du arg igår när Christian gjorde så här mot dig?
Ja.
Såklart. Ja, det är ju en vinklad fråga för att man behöver de här kommentarerna och åsikterna för att programmet ska gå ihop.
Mm.
Det momentet finns ju inte i Big Brother till exempel.
Nej, för då sitter de i bikten istället. Typ.
Precis, och då får man använda det istället. Jag hoppas att det här var tillräckligt bra svar.
Jäkligt matigt svar. Ja.
Alltså. Jag har pratat i 100 år. Vi hoppas i alla fall att du är nöjd med svaret, Fia.
Du kan väl mejla oss på veckansnuetfridaforolag.se, så kommer du att få en
mystery box, och det du ska skriva är alltså din postadress.
Ja, och ditt fullständiga namn.
Oj, stereo.
Jäklar.
Precis, och du som vill ställa en fråga, gör likadant. Mailar till veckansnu@fridaforlag.se eller kontaktar oss via sociala medier. Jaha, Paulina, då var ännu en skvallepodd till ända.
Ja, och då var det ju helg igen.
Det känns som att nu helt plötsligt känns det som att den här veckan inte alls var lång. Men den har ju faktiskt varit lång.
Ikväll ska jag äta på McDonald's på bordsbokning. Jag har bokat bord på McDonald's.
Hur, va, eller va?
De har ju någon särskild kampanj nu när man får testa på Djureskogs börjare, den här tv-kocken. Och då har jag ett bord bokat ikväll klockan 19 då jag ska få prova den börjaren. Den verkar jäkligt god med tryffelmajo bland annat.
Åh, vad
så
gott.
Att det ska bli kul. Enligt uppgift så kommer det vara tända ljus och sånt.
Wow.
Så det kommer vara en upplevelse.
Gissa vad jag ska göra.
Sjunga.
Korrekt.
En vacker dag ska gissa jag förklara som helst
varför jag repar hela tiden. Det var väl allt då. Vi får väl säga att vi önskar er en jättebra helg och en jättebra vecka tills vi hörs nästa gång.
Hej då!
Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.